Han ville absolut ha med isbjörnar som skulle vakta, vad heter det, Stålmannens, den här Fortress of Solitude. Isbjörnar i rustningar som skulle slåss.
Va?
Japp. Ja, de var tydligen jättelång snack om hur de drog till Kanada och snackade med snubben som tränar isbjörnar. Så de skulle tydligen ha den här.
Nej, det var så kul att det blev så trots allt ändå.
Ja. Jag tänkte att jag hade outsparted the fast karate crew, but no.
Nej, precis. Vi försökte vara för smarta förra inspelningen.
Ja, men teknologin antydde ju att det skulle funka liksom.
Ja, eller hur?
Så att,
film och skit. med ett lite fördröjt avsnitt här på grund av tekniska knöligheter.
Ja, precis. Så blir det när man åker till Ethnic Lands. Hallå!
No. Ja, vi trodde allt var färdigt. Vi hade testomgång och allting. Men ändå så blev det liksom clipping eller vad man ska säga.
Ja, det var ju helt otroligt. Det var ju som att lyssna på typ något electronica eller någonting som
typ något Skrillex grej. Det enda som fattades var, du vet,
ja, det var ju verkligen det. Oh my god, it's film och skit.
Så det är ju 90 minuter med quality prat om Man of Steel som du måste försöka upprepa.
Ja. Det kommer ju bli lite småstiltat, men det får vi ta. Det får vi ta faktiskt.
Yep. We're professionals.
Ja, men precis. Pro as kidsen måste ju få höra också.
Ja, just det.
Jag och Danne, vi gjorde ett återbesök till filmen faktiskt. Så att vi drog tillbaka till biograf helt enkelt.
Shit. Då finns det ju ett fresh perspective på det viset också.
Ja, precis. Så den hålls ju lite fräschare för att jag tyckte det, what the hell. Stålmannen är ju nästan aldrig på bio. Jag tar en till helt enkelt.
Men du är verkligen Stålmannen-fanet.
Ja, precis. Jag har ju en legend att upphålla.
Ja.
Alltså att, jag tänkte, jag hade fått höra att andra gången så när det känns mindre frenetiskt för att wow, what the fuck, wow, what the hell, wow. Så ser man andra detaljer helt enkelt.
Ja. Det kan ju slå åt andra hållet också förstås. Som du vet, när jag såg om Dark Knight, alltså den andra av de här nya Batman-filmerna.
Tvåan i trilogin helt enkelt.
Ja. Då blev det otroligt jobbigt att se på för att det var så utdraget och så ointressant och så vidare. Så den höll verkligen inte för repeated viewing, kände jag.
Mm. Ja, jag tyckte den var hyfsad, men det kändes som att det var mycket, ja, jag vet inte, där inte hände någonting liksom.
Ja, och det var utdraget, verkligen, utan att det känns som att det hjälper storyn riktigt.
Ja, för att det var verkligen exempel på akt 2, when it's not done right, när det verkligen känns som en transportsträcka helt enkelt.
Ja. Men hur kände du att se om Man of Steel?
Ja, alltså, jag tycker att i princip samma grej som vi tog upp förra gången, det där med att Krypton måste kortas ner och sådana saker, att det stämde ganska bra vid first viewing och det stämde fortfarande vid second viewing. Så att den upplevelsen första gången stämmer ganska bra mot andra. Men skillnaden var att det blev mer uppenbart faktiskt andra viewing att det var en Superman Begins historia och inte han var det färdiga Stålmannen-paketet. Så det var väl en overall skillnad helt enkelt. Eller en skillnad i tonen på filmen, så att säga.
Mm.
Att det märkte man. För det var lite coolt just det här med... Han verkade, just flight-sekvensen ju, som antagligen är en av de coolaste i filmen, när han liksom faktiskt flyger första gången.
Mm.
Jag såg det lite tydligare, att han verkade faktiskt förundrad över sina egna förmågor. Att, oh god damn! Och det känns som att det talar ju direkt till att, ja, men det är en begins-berättelse liksom.
Ja.
Så att han är inte färdig i sin journey då.
Ja, vi kan väl, fast ja, Man of Steel är den senaste Stålmannen reimaginen, så kan vi väl berätta lite upplägget på den här filmen. För att den har ju, ja, alla försöker ju ha sin egna angle i alla sådana här superhjälte reboots, men
ja.
Låt oss beskriva vad den här har för sig.
Ja, alltså Man of Steel är ju som sagt, det är ju en origin historia på många sätt och vis. Rent filmtekniskt och greppet de har tagit är att det börjar på Krypton och berättar lite grann om det här klassiska, hur han hamnar i skeppet som skickar honom till jorden, som är ju, det är en ganska igenkänd origins berättelse. Men sen så hoppar den till det att han är vuxen och glider runt i världen och typ uträttar små rädda folk och hjältedåd i smyg utan att egentligen ha tagit på capen.
Han är inte Stålmannen i det här läget, utan han försöker bara ligga lågt, ta det lugnt. Och, alltså han är ju en drifter, han vet inte vad han vill göra med sitt liv. Men alltid när han tar ett jobb, vare sig det är på ett fik eller som en fiskare, så slutar det med att han hjälper någon i nöd. Och så, hopp, då är det, nu kan jag inte vara i det här jobbet längre, nu måste jag ta nästa jobb.
Ja, precis. Där folk börjar ställa frågor och liksom, okej.
Så han drivs alltid till någon slags super, alltså Stålmannen dåd.
Ja, precis.
Och han tvekar aldrig att göra det heller. Så att det ligger ju i honom verkligen. Men han undviker det ändå.
Ja, precis.
Vad man ska säga. Alltså han undviker sin roll.
Precis. Han har ju inte tagit på den där färdiga rollen. Eller liksom med
capen. Han har inte axlat manteln helt enkelt.
Ja, men, precis. Jag vet. Undrar var det uttrycket kommer ifrån. För det är väldigt passande för karaktären i sammanhanget.
Ja, eller hur?
Så att,
det känns som det borde ha ursprung i Stålmannen nu. Ja. Vad annars skulle det vara?
Ja, det kanske är någon gammal kung eller någonting. Ja. Eller något sånt liksom. Jo. Men där och i den här berättelsen så har de även flashbacks till hans uppväxt då. Där man får se hur... Och det är ju en ganska cool sekvens det där att... Vi märker att han faktiskt inte är beredd på de här förmågorna, vilket är rimligt för att han är ju en kryptonian, och när de kommer till jorden så på grund av våra förhållanden här så får de sina superpowers. Men det är inte ett naturligt tillstånd för dem, så han vet ju inte själv hur han ska handskas med de här förmågorna när han först får dem och upptäcker dem, och i flashbacksen så märks det.
Efter man är uppfostrad av mänskliga föräldrar också, så är han ju i praktiken en människa. He looks like one, smells like one.
Ja, men precis.
Men är fortfarande en outsider. Och det är väl svårt att hantera. Det tillför det här med att han har inte en identitet i världen än.
Precis. Så att han känns ju definitivt som en outsider. Och ja, det märks ju i filmen faktiskt.
Ja. Och eftersom de skippar hela Clark Kent som arbetar på The Daily Planet-grejen, så kommer vi ju till det här med att filmen har delat folk lite grann med att det inte är särskilt klassiskt stålmannigt.
Jo, det är ju väldigt sant det där med den här, har den där uppenbara skillnaden på hans två personligheter liksom. Den lite smått taffliga, the mild-mannered reporter versus Stålmannen grejen liksom.
Ja, den är inte med i den här filmen alls.
Nej.
Utan det är väl vägen dit. Eller inte riktigt, men det blir en slutkläm sen.
Ja, men precis. Precis. Ja, men det är ju som du kan ju inte ha den där klassiska Christopher Reeve från 78 filmen scenen när han, vad är det? Whoop, hold on. Nu vet ni att det är live uncut här. Han håller på att ringa. Jag ska bara säga till honom att jag ringer tillbaka sen. Okay, call you back later, bro.
Yes, jag hörde. Okej.
Ja, men det här är live, det är uncut. Det är så vi rullar film och skit, helt enkelt. Men vad ska jag säga? Jo, det är den här scenen när han har flygit runt, eller tvärtom. Ja, men precis, han har flygit runt med Lois och sen så kommer han tillbaka som Clark Kent då, för att de skulle väl göra någonting tillsammans, liksom. Och då kommer han in liksom ihop krupen och är lite sådär, hi Lois, gosh, geez. Och sen så går hon och går iväg för att byta om för deras, jag antar att det är date eller något liknande, liksom. Och då sträcker han ju ut på sig liksom och ställer sig i det som är hans
Stålmannen-karaktär.
Precis, fast han fortfarande har Clark kläderna på sig och så lägger han till liksom hans riktiga röst och sådana grejer. Och sådana transformationsscener kan man ju inte ha ännu, i alla fall i Man of Steel, liksom. Och den kommer egentligen inte behövas i och med att det kommer ju framgå sen att Lois vet ju vem han är. Så det är väl en sån där klassisk oh no. Men det är en
jag har ingenting emot den här taken på Stålman, och jag har inte någonting emot det alls. Men som storyn går med det här upplägget är att Zod, Stålmannen 2, han och hans posse är ju typ de enda andra överlevarna ifrån Krypton, för de blev inspärrade i ett space jail.
Ja, precis. Jag uppfattade faktiskt inte klart om det här skeppet skickar dem till The Phantom Zone eller drar in i Phantom Zone med dem, eller om de bara är fast på skeppet. Jag tror att de Phantom Zonas in med skeppet.
Ja, jag tror det, att det var så. Och sen så med hjälp av The Phantom Zone Machinery Sucker så retrofittar de sitt skepp för att det då är trasigt.
Ja, precis. Ja. Ja, det är så som fras. Så, we retrofitted the Phantom Drive. It's like, what does that mean?
Ja, men det är väl som it's not on the periodic table.
Ja, precis.
För ja, den här filmen har material som inte finns på the periodic table förresten.
Ja, just so you know.
Ja, så att den gör en rovdjuret 2.
Ja. Rovdjuret for the win, verkligen.
Ja. Så konflikten i filmen är att Zod kommer till jorden och är ute efter en pryl från Stålmannen som han tror kan, du vet, återupprätta Krypton som han ser det. Så Zod är sista bossen och that's the conflict, ja.
Ja, precis. För det framgår ju att Kryptonians är ju födda med specific traits, så att de har vissa uppgifter och det föds de till. Rent genetiskt, liksom. Och Jor-El har skickat med hela The Citizen Registry, som det kallar det. Det är liksom alla templates för alla människor som ska fylla en roll på Krypton. De har skickats med Kal-El, eller Stålmannen då, helt enkelt. Och därför vill han åt honom specifikt. Och jorden generellt.
Det är någon nedre MacGuffin som de kallar för The Codates.
Ja, precis. Precis, it's the money bag, helt enkelt, of the movie. Det är det verkligen. Men det är det som pushar honom ur det här med att bara vandra runt och sen till slut axla rollen då som Stålmannen, helt enkelt. För att han blir call-outad av Zod. Att, hej, Kal-El, som då är hans Kryptonian name. Om inte du gör som vi säger så blir det bråk. Då blir det bråk.
Och här kommer vi till någonting i den här alternativa taken på Stålmannen i den här filmen som jag inte riktigt är med på. För när Zod kommer så kommer han med rymdskepp och allt möjligt, helt öppet för människorna, och storyn blir mer en, alltså det blir en space opera i praktiken. Och det känns som det lika gärna kunde vara, alltså inte Stålmannen utan number 6 eller något sånt där.
Ja. At number 4, menar du?
Oh, yeah, whatever.
those are harsh words.
men som storyn är, så behöver inte det som gör det här till en Stålmannen-film är att han har Stålmannen direkt på sig.
På många sätt så är det ju det. Men han har ju sina moments, men det är ironiskt nog, jag tror att de mesta av dem är när han när han vandrar runt och sådana grejer, och när vi får hans backstory och det som motiverar honom via hans föräldrar och sådana grejer. Där tror jag det mest stålmanniga ligger.
Backstoryn är Stålmannen som vi känner med växa upp ute på vischan och allt det där.
Ja, precis.
Ja. Nej, men det jag menar med att det inte är stålmanning, det är väl just att det känns som det, alltså det är verkligen space opera som jag känner, och det gör det till en annan genre av filmen, om jag ska säga.
Jo, det gör det på många sätt. Och jag försöker komma ihåg hur det var i Stålmannen 2 när Zod var där. För att jag vet att de annonserade sig ju, men de hade ju inga skepp och grejer. För att de bara typ... Ja, men de kom ju i glasbiten och så flög de till jorden och levde rövare helt enkelt. Jag för mig att det var i den. För att här är, det är väldigt mycket space tech och
ja, precis. Det är jättemycket shots på rymdskepp som åker fram och tillbaka, och det är ju snygga effekter och sådär, men det känns inte särskilt... det är markant ett steg ifrån det, så som vi kände Stålmannen.
Jo, och jag tror att den största, och för mig så var inte det problemet eftersom jag verkligen upplevde det här som en beginningshistoria, och speciellt andra omgången. Men det är ju det där att han gör ju inte alla de där klassiska Stålmannen-grejer som styr ut fighterna på ett snyggt sätt och, du vet, räddar allt och alla på ett snyggt sätt och sådana grejer. Jag tror att det är väl mycket av det som gör att det känns... I mean, wait a minute, is this really Superman? Come on, guy. Men ja, det där tror jag mycket av det ligger faktiskt. Och sen så är det ju faktiskt en över preponderance där med rymdskeppen och den grejen. För det blir mycket flyga omkring och springa in i rymdskepp och massa sånt faktiskt.
Jo, det är byggnader som faller och saker som exploderar och the goofiest doomsday device ever.
Ja, precis.
Du satt och tänkte på det nu när du kollade andra gången, eller hur? Efter att sa det till dig förra gången när vi snackade sist.
Ja, men alltså den var ju goofy from the get-go liksom. Det är ju verkligen comic tech at its not finest.
För att förklara vad vi snackar om, alltså i filmens final så har Zod the Company typ en terraforming machine som ska transformera jorden till Krypton.
Ja, han drog nästan release the Kraken, för sa han inte typ prepare eller release the world engine?
Gör det, och så typ droppar the world engine ner i Metropolis eller vad nu stan heter.
Ja, och det ser ut som en trebent typ mekanisk spindel helt enkelt.
Ja, men det knasiga med den, det är det att den typ kastar byggnader och bilar och grejer upp och ner som det där
katapulten
eller vad det nu heter i Gröna Lund.
Ja, jag sa det till Danne också, han alltså yeah, I see it. Det är ju också en scenario där bilar och sånt flyger upp mot skärmen och man hör så det blir extra sådär, what the hell.
Så det är typ ett expanderande radio av det där att maskinen kastar upp och ner saker som en karusell.
Precis, tanken de hade med själva World Engine är att den ska göra om jordens gravitation. Så jag antar öka dess gravitation genom att, jag vet inte, vad är det de pumpar i? Tons of mass, I guess.
Space mass. Jag vet inte var den där massan kommer ifrån.
De pumpar i space mass som ser ut som vanliga, vad heter det, Independence Day beams helt enkelt.
Jo, det är verkligen klassiskt den där Independence Day shot där med att en sak skjuter ner och så sprängs stan runt omkring.
Ja, precis. För att det är extremt så. Och man ser ju ganska tidigt att folk springer och försöker outrun it, och så ser man att saker som är, komprimeras ihop eller trycks ihop bakom dem liksom. Klank, 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 bilar och cyklar.
Och med de shotsen så var det också tydligt att de försökte, eller inte försökte, utan de pulled imagery från 9/11 också.
Ja, det är verkligen, och det är som vi snackade om, det är just nu här, typ 10 år efter 9/11 där omkring, så har det blivit en extremt mycket 9/11-grejer liksom. Jag menar, det är ju inte bara den här filmen och superhjältefilmerna, men de speciellt, och actionfilmer, och du har Zero Dark Thirty som kom här om året liksom, och massor med sån imagery med, jag vet inte, fan, till och med Transformers är ju också.
Ja, jag tror det.
Alltså, Alla av dem är just den här
att de ska byggnader kollapsar på 9/11-vis.
Ja, precis.
Med folk som springer på nyhetsklipp-vis.
Ja, det reducerar händelsen till en så bra soundbite. Men det är ju sant. Det är verkligen det som vi kommer ihåg från The Shots. Är de där the key moments på det sättet. Och det är ju definitivt det de recallar.
Mm.
Det är ingen snack om den saken. In fact, jag får med att reviewers använder det uttrycket också. Att, oh, i den här filmen så sker det typ 41 9/11s liksom.
Åh, oh, bra.
Det är så. Well, yeah, okay, men
det är bra tagline till den här. Man of Steel, more powerful than 49/11.
Ja. Able to leap tall buildings when they've fallen.
Ska vi prata lite om positivt och negativt med karaktärerna?
Mm, ja,
visst. För vi har inte sagt någonting om vad heter han? Stålmannens farsa, eller båda farsorna, och Saab,
ja,
och Lois Lane.
Mm. Det är faktiskt sant. Det är faktiskt sant. Du kan ju börja med en this character. I want to talk about this.
Ja, Lois Lane gillar jag. De har valt någon som inte är lika, du vet, klassisk Hollywood snygg som the leading ladies brukar vara. Jag menar, det är inte Megan Fox eller någon av hennes ilk.
Nej,
utan det är en tjej som förstås är stilig, men hon ser ut som en faktisk människa.
Mm, jo, precis.
Det är inte särskilt vanligt i film.
Nej, nej, det är det faktiskt tyvärr inte. Jag vet, det är som att säga, alltså, hon är ju ingen Clint Howard i alla fall. <That's> just.
Och jag tycker hon i alla fall i två första tredjedelarna av filmen var trevligt skriven, och hon kändes witty. Man kunde köpa henne som en liksom bra journalist.
Ja, precis. Det känns ju som en skillnad från förut. Då var hon ju liksom, ja, men hon hade spunk och såna grejer, men jag köpte inte henne som en Pulitzer Prize winning journalist.
Och det kan man göra med det här. Hon framstår som en faktisk journalist. Så. Och hon liksom söker ju upp Stålmannen, för hon kommer på spåren av de här mystiska hjältedåden som har gjorts av en mystisk person.
Ja, precis.
Och hon konfronterar ju Clark Kent sen med det. Och jag gillar deras relation också. Jag tycker deras relation var mycket lättare att köpa än vad det brukar vara i Stålmannen. Alltså, i Stålmannen generellt så brukar deras relation vara helt ludicrous.
Ja, men precis. Jag har ju glasögonen på mig. You got no clue.
Precis. Här så vet hon från ruta ett att han är han.
Ja.
Och jag tycker det funkar bra.
Jo, det känns ju, annars känns det så dumförklarande av henne som karaktär. Liksom.
Ja.
Och det känns som att den tiden är väl förbi. Mm. Nu är det 2000-talet. Vi kanske inte har flygande bilar, men det är väl dags att se över vissa stereotyper. Liksom.
I sista tredjedelen av filmen så har inte hon riktigt någon roll i storyn längre. Och hon gör typ ingenting. Och det känns lite synd. Men,
jo, det är klart. Men sista tredjedelen, då är det ju för sig, då är hon ju del av det teamet som ska skicka tillbaka dem till Phantom Zone.
Ja, men hon gör väl ingenting där annat än att hon har fått typ planen droppad på henne från den där AI:n.
Ja, precis.
Alltså, efter hon har levererat planen så, okej, okay, my work in this movie is done.
Ja, faktiskt mer eller mindre. Däremot så, Toby Ziegler saves the world. Så det är acceptabelt för alla West Wing-fans där ute. Alla två. Så att, ja, nej, men ja, det är faktiskt sant att hon skulle kunna haft kanske en lite större roll där i slutet på något sätt liksom.
Mm.
Men sen så är det skönt att se att det inte är lika mycket över den där save me. Wah!
Ja, precis. Liksom. Faller ner från ett hus och så måste bli upplockad.
Ja. Jag menar, let's be honest, hon faller ju faktiskt. Det gör hon ju, men
ja.
Det är inte lika konstant som det var i the olden days i alla fall.
Mm.
Nej, det inte. Och så har vi ju förstås Zod, som ju är en av definitivt the main characters of the show. Och han är ju intressant i det att storymässigt så är han programmerad eller genetiskt skapad för att skydda Krypton och dess invånare. Och han är även dess militära ledare. Så att hans uppdrag, och han säger det själv, att jag ska, kommer skydda och upprätthålla Krypton till varenda jävla pris, för det är mitt jobb, eller mitt purpose är att skydda Krypton. Så att, och jag tycker att han, Michael Shannon, gör faktiskt ett bra jobb i det att, ja, men det känns som att det där är verkligen hans purpose. Han har inget annat val. Sen är han ju i slutändan är han ju klassisk supervillain, eftersom han är så pass inriktad på det han är. Men han känns köpbar som en being som är skapad for one purpose.
Hans karaktär är väl en sak som vi är oense på. För jag tycker han är trevlig i början, i liksom i Krypton-sektionen av filmen. Fast den sektionen är alldeles för lång, så så gillade jag Zod. För då verkligen att, men ja, om mina ledare hade dömt planeten till undergång om ett par veckor, då skulle jag också ställa dem mot väggen och bara skjuta dem.
Ja,
och om jag fick chansen.
Så
han känns som, du vet, mänskliga motiv. I alla fall till början. Men sen så känner jag att hans karaktär, jag vet inte om det var ett problem med hur han var skriven eller om det var hur han liksom skildrade, men det kändes inte som han hade gravitas i liksom presence och så vidare. Det kändes som han kändes inte så hotfull i sin närvaro riktigt.
Jag kan förstå vad du menar med det. Jag menar, jag tyckte han funkade personligen liksom som den där slightly unhinged liksom single-minded karaktären. Jag tyckte han funkade som sådan. Men det är också ett vanligt complaint på just honom är att att han overcampar helt enkelt. Och det där är ju det är ju förstås en svår line. Det är ju,
jag kan förstå var det kommer ifrån, för i slutet så känns det som han är på gränsen till mustache twirling.
Ja, men jag köper honom så hans mustache twirlande faktiskt. Just för att, ja, men han har ju visat väldigt tydligt hela tiden från ruta ett att han har ett uppdrag eller en purpose liksom. Så att för mig så kändes den biten köpbar. Det här, faktiskt andra omgången också. Att,
ja, det här är en sån här grej purpose. Som antagligen funkar när man tänker på hans karaktär som så. För jag gjorde inte riktigt det, för att han kände som he's just a regular dude. Du vet, in theory så låter det skitbra att han är programmerad med one purpose. Men för mig så kändes det inte som att det kom fram riktigt eller funkade riktigt.
Ja, precis. Och det är ju mycket möjligt att de, jag tänker mig, det är klart de kan göra ett bättre jobb för att förtydliga upp det. Absolut. Men nej, jag tyckte han funkade för mig i alla fall. Helt enkelt. Den General Zod.
Sen så känner jag inte att det är några liksom fundamentala problem när det gäller liksom hans gängs plott i filmen, utan det känns som att det är en reasonable story liksom.
Ja, precis.
Så jag har ingenting emot den i frågan av du vet, att det inte är stålmannigt.
Ja.
It's all about hur man skildrar det ju. I filmen så blir det ju väldigt mycket space shots och space medudu. Och det är snarare det än idén som jag har någonting emot. För hur de framför det gör det till en space opera.
Jo, precis. För det är ju verkligen, de kommer ju från outer, det blir ju väldigt mer Alien Invasion the movie liksom. På den punkten, det håller jag absolut med om. Men det är en sån där intressant point i just karaktären där, som fick mig att tänka på att amen, han är verkligen en one purpose figur liksom. För att han skulle ju kunna ha bara adaptat till planeten och tagit över och flyga runt och skjuta eldbollar och ha sig. Ändå så gör han poängen att han måste få det till ett Krypton liksom. Och då tänker man sig, men vad fan, på Krypton är du ju en helt vanlig dude. Här kan du flyga omkring och skjuta I-beams och grejer. Why would you make that choice? Helt enkelt.
Och det är för att han har ett higher purpose. Han är inte en petty villain i teorin i alla fall.
Nej, precis. In theory, ja. Men sen execution kan ju alltid vara vassare. Vilka har vi kvar? Ja, men Henry Cavill, alltså Stålmannen förstås.
Ja, just det.
That guy. He's in there somewhere. Ja, jag måste säga att jag tyckte faktiskt han gjorde ett riktigt bra jobb.
Ja, jag gillar honom också. Han har the look för Stålmannen. Mm. Och jag tycker han, du vet, The Wanderer. Jag tycker han är bra som The Wanderer. Och jag tycker han axlar manteln bra också.
Mm.
Så jag tycker han funkade bra.
Jo, det känns ju lite som att hade han inte funkat så blir det lite så här, Man of Steel or Man of Clay, I don't know.
Jag tycker hans silent brooding liksom stil också funkar. Mm. För han pratar ju inte särskilt mycket i filmen riktigt, utan han är the silent type.
Som alla de där, förutom Spider-Man. Och då är Spider-Man jävligt creepy när han pratar och mobbar sina fiender. Så. De som har sett Amazing Spider-Man, de vet precis vad jag snackar om. Det, för det kändes som att han mobbar dem.
Shit, jag har inte sett den.
Nej, för att i the comic book så är det lite så här, det klassiska, han drar lite funny lines och grejer. Och på den tiden i alla fall så minns jag det som att jag upplevde att that's a funny line, medan han spöar skiten ur någon. Men i the movie så känns det verkligen, så han känns verkligen psykopatisk. Vet du, en snubbe som spör upp någon och försöker dra skämt liksom. Det är så, what is wrong with you guy?
Det låter hårt, ja.
Ja, så det var jävligt creepy. Men, men det, hans silent brudande funkar ju. Och jag gillar att han har ju ändå moments där han får spela ut lite mer av det här, den mänskliga aspekten av karaktären. Liksom.
Mm.
Och lite mer den där calm reserve, eller vad man ska säga. Han har ju lite moments här var. Och jag tycker att han grabbar sina moments när de erbjuds helt enkelt.
Mm. Jo, och när det gäller hans karaktär har ju mycket att göra med Kevin Costners karaktär. Alltså deras relation är viktig för hur Stålmannen kommer fram som karaktär, känner jag. Och Kevin Costner, jag vet inte vad karaktären heter.
Vad fan är det? Jonathan Kent.
Okej. Så Kevin Costner.
Costner of Steel.
Jag tycker han spelar hans adoptivfarsa väl.
Mm.
Och, men det finns bara ett litet problem. Och det känns som det hade behövts en eller två scener till av något slag. För att det känns som det slutar lite på en sour note. För att farsan vill ju att Clark Kent ska ligga lågt med det här. Han känner att världen är inte redo för existensen av en Stålmannen.
Ja, precis.
Och det känns som att det slutar på the note att liksom, hans farsas existens har gått ut på att hålla han Stålmannen secret. Att han inte ville att Stålmannen ska bli Stålmannen till slut.
Mm. Alltså vid repeated viewing där så tyckte jag att det handlade mer om att rätt tillfälle. Sen så kan man ju fråga sig, men när är rätt tillfälle liksom? Men jag tror att den aspekten kommer fram lite mer, just det där att det är inte dags ännu, det, du vet. Du måste själv vara redo och vara rätt person för att steppa in, för det kommer att bli förändra allting. Och då måste du vara redo att kunna bära den bördan liksom.
Jag kände att det hade behövts en liten scen eller någonting för att hamra hem det mer. För det funkade inte riktigt som det stod. Även fast Kevin Costner spelar bra och deras relation är välskriven, tycker jag, annars. Det var bara att det fattades that little thing.
Jo, jag tyckte också att de kunde, för mig personligen, kunde de faktiskt ha klippt x antal minuter från Krypton och lagt det till hans uppväxt liksom.
Ja.
Och relationen med morsan och farsan och där. Eftersom det är ju, det framgår ju även av den här filmen att det är en stor del av det som formar honom.
Mm.
För att just Krypton, det är ju någonting han upptäcker som vuxen. Och då är han ju på många sätt redan formad, så att säga.
Mm.
Och det kunde ju ha varit en ganska kul upptäcktsresa även för oss som tittare, att när han upptäcker det så upptäcker vi det också.
Ja. Jo, för filmen öppnar mig. Hur lång är det? Är det 20 minuter på Krypton eller vad är det?
Det är typ 20-30 minuter.
Ja. Och det är då Stålmannens faktiska farsa som vi kan snacka om då. För det är för mycket. med han.
Mm. Jo, men det är ju. För att han kommer ju in sen som en AI-figur.
Ja.
Även.
Så vi blir inte av med en ens efter 20-30 minuter på Krypton. Och, och det är inte direkt, vad tusan heter skådespelaren, Russell Crowe's fel as such. Utan det är hur filmen har strukturerats.
Ja, men precis. Det är ju en writing issue. Det, det tycker jag. För jag tycker att mycket av det som driver karaktärerna och handlingen som, av det som har hänt på Krypton. Liksom, att, ja, men The MacGuffin åker till jorden med Stålmannen och Zod är förbannad för att this and that. Det där skulle kunna ha framgått på mycket kortare speltid och sen i hans upptäcktsresa då när han kommer till eventually Fortress of Solitude och alla sådana grejer.
Krypton å andra sidan var ganska cool tycker jag. Det var en trevlig planet, effekt och designmässigt.
Mm, alltså den, det är som vi sa, den ser ju verkligen ut som framsidorna på gammal 50-tals science fiction böcker liksom.
Ja, adventure comics eller så vidare.
Ja, ja, men liksom de här där, jag antar att de inte har någon atmosfär i rymden för att någon står på ett plane, typ ett desert plane, och så ser man stjärnorna och månar och allt möjligt jättetydligt och knasiga träd liksom. Så där lyckades de designmässigt faktiskt. Men den sekvensen är lite väl Star Wars-y också. Och tyvärr inte Star Wars-y in a good way.
Nej, precis. Vi har ju något monster, flygande monster som Russell Crowe rider på.
Ja, precis. Han har sin sidekick-drake helt enkelt.
Ja, och det är väldigt roll eyes på det alltså.
Mm, det känns extremt, jag vet inte. Det känns out of place tycker jag.
Mm.
Jag hade hellre sett en klassisk rymdbil eller något.
Ja, ja, alltså särskilt out of place med att han blir jagad av rymdskepp som skjuter typ laserstrålar och shit.
Ja, så jag vet inte. Det kanske var en producer som sa, jag vill fan ha min drake. Drake eller så 20 miljoner mindre till det här projektet.
Okej, okay, 20 miljoner till ett segerdrake.
Let's do it. I'm sure we can market it somehow. Sen däremot, jag hade svårt för de här flygande datorerna, eller hur man ska kalla dem.
Jag med! Det hade ju ganska intressant. Det var intressant effektmässigt med att det är som typ flytande metall som omformar sig till olika grejer. Det är det som är skärmen liksom. Det är som en 3D-skärm som är flytande metall ser det ut som.
Ja, precis. Det är lite sådär, inte Etch-a-Sketch, vad heter de här? Det är massor med nålar och så slår man handen in och då formas nålarna som din hand liksom.
Ja, ja, precis. Det är som sån, fast i higher resolution eller vad man ska säga.
Ja, precis.
Men det har den looken.
Ja.
Ja, fast det, vi nu säger att det ser balt ut, så de var irriterande.
Ja. Ja, nej, jag var inte ett fan av dem. Det kändes lite konstigt. Det var lite så här Eye of the Beholder-grejer eller någonting. som fladdrar omkring. Så att det såg lite coolt ut i sekvensen när han får berättat för sig om sin planet. När de liksom visar olika sådana former runt om honom i skeppet eller Fortress eller vad det är nu. Det var lite coolt. Men så där allmänt så tyckte jag att nej. Det blev lite jobbigt att titta på i längden.
Ja.
Det tyckte jag. Så att,
ja, ska vi ta alltså musik och hur filmen pejsade och så vidare.
Mm. Jo, det kan vi definitivt.
För det kommer leda till finalen också, känns det som.
Ja. Alltså musiken var ju ihopknåpad av vår Hans Zimmer. Den är Mr. Zimmer.
Och jag tycker soundtracket var ganska tråkigt.
Ja, och det var det faktiskt. Det var definitivt Zimmer. Ja, när han switchar från en minor key till en major key, helt enkelt.
Mm.
Och sen har han fortfarande sina bad guy themes och lite då är det lite liksom såna grejer.
Alltså någonting som saknas, som du kommenterade förra gången vi spelade in, är det där. Det saknas ett propert Stålmannen ledmotiv.
Mm, precis. Och där är inte saken att fan då, det borde låtit precis som John Williams. Warg, 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 warg. Utan, men just det att ett tydligt tema för karaktären. Mm. Och jag menar, man kan ju alltid hoppas att det var gjort medvetet för att han inte har landat i Stålmannen-rollen proper. Mm. Men jag väntade ju på samma sak i Dark Knight-trilogin och det hände ju aldrig. Mm. Ett proper theme materialiserades aldrig. Men för att det är inte Hans Zimmer-stil. Han är nu mer än någonsin så är han ju minimalist. Eller romantisk minimalist får man väl kalla honom. Han kastar på lager med lager liksom. Och sen är han färdig med det helt enkelt. Ja. Han skapar liksom stämningar och sånt. Mer än självklara teman och sånt.
Ja, och det har ju sin tid och plats och sådär. Men jag tycker inte den stilen hjälpte den här filmen.
Nej, för det känns som att det här är ju sånt material som... Ja, men det ska fan ha tydliga teman och tydliga sådana grejer. Ja, men det är ju en melodrama liksom.
Ja. Inte... Och jag tycker att det var musik kanske för ofta också. Och det kändes som att det inte drev storyn framåt riktigt. Utan det hjälpte till känslan av att det var kinda just a series of events i vissa ställen i filmen. Det kändes inte som det var en tydlig dramakurva. Och jag tycker musiken hjälpte till att skapa den bristen av en dramakurva.
Ja, jo, för att alltså, andra problemet där är ju också utöver det hur mycket det användes, är ju att det var väldigt få olika teman. Alltså det var typ 2-3 stycken som han återanvänder med different numbers of musical layers helt enkelt.
Ja, och så har vi då den där musiken som går, och så har vi en transition grej med ett rymdskepp som åker. Och sen så är vi någon annanstans, och man känner inte riktigt att vi är moon somewhere alltid.
Nej, precis. Så att det var faktiskt en del av problemet i alla fall. Och jag menar, som sagt, man kan ju alltid hoppas att om han fortsätter, om någon annan tar över, så kanske då skapar de ett proper tema för att reflekta det som händer med karaktären, så att säga. Men så var det ju inte förra gången för Batman i alla fall. Så att
någonstans där den här stilen funkar, antar jag, är väl filmens starkaste del. Och det är när Stålmannen är The Drifter. Och det är blandat klipp med han som driftare och blandat med flashbacks. Och den delen av filmen, så, och det är direkt efter Krypton-biten i, det tycker jag nog var filmens starkaste bit.
Ja, allmänt så tror jag tyckte bäst om just hans uppväxt och hans, alltså, ja, men de grejerna. För att jag menar, det är klart, personligen så gillade ju actionsekvenserna och sådär, men det är ju inte en story grej som så, för att en actionsekvens är ju, alltså, det kan vara 2 beats in a script. Det är verkligen they fight. Och det kan vara en halvtimme lång fight liksom. Men story wise så pushing the story forward, där tyckte jag att just flashbacksen, alltså hans uppväxt, hur han driver omkring, det var nog favorit. Sen i och för sig så ska jag säga att jag gillade när första gången han flyger, som sagt. Jag tror jag nämnde det tidigare också.
Ja.
Men det tyckte jag, de har ju nailat flygandet.
Ja.
Verkligen som nobody's business. Och just den första var verkligen spot on.
Ja, jo, jag gillar den scenen. Den är riktigt nice. Det är väl då han har fått på sig dräkten för första gången också.
Precis, precis. Så att det är ju passande att de där ändå lyckas få till den scenen. Och för där får de ju också in det där att han verkar själv förundrad över sina egna förmågor, eller det han är kapabel till.
Det är samtidigt med att han har funnit sig själv också.
Ja, precis.
För att med liksom the backstory på Krypton så känns det som att hans karaktär, han har väl inte tagit det steget att han verkligen är del av människorna as such än, men det känns som att det är implicit att han har gjort det.
Ja, precis.
Han behövde bara få en bucken på sitt förflutna.
Ja, så att nu har han stepped to the plate, så att säga. Helt enkelt.
Jag tycker de sakerna faller ihop på ett trevligt sätt när, i scenen där han flyger.
Så att det var definitivt en av de positiva scenerna. Och sen, sen är det ju massor med action för för king and country.
Och det är ganska bra effekter i den här filmen. Det är mycket eye candy. Men jag kände att actionscenerna var för utdragna. Och jag satt och gäspade där lite grann.
Nej, det förstår jag. Det förstår jag. Och jag, just för, på grund av att de var så långa och maffiga, så det var det jag tyckte om med just fight-scenerna. Det är däremot ingenting som hade krävts storymässigt, att de är så långa och utdragna. Nej.
Men för mig så... Det sällan har en spänning. Kör på.
Ja, nej, men för mig var det ju ett nöje eftersom det påminner väldigt mycket om det som han gör i comics kontext och sådana grejer. Och jag menar, det är ju Superman, The Dragon Balls, som TQ sa. Så att jag tyckte det var trevligt att se liksom, sådana omfiga grejer på det sättet. Ja. Men det är ingenting som pushar storyn framåt som så.
Nej, och jag tycker det saknade spänning i actionscenerna också. För när han har sina fights med andra superbeings, så de håller ju på att puckla på varandra, kasta tåg i facet på varandra.
Jag får med att de bokstavligen gör det.
Ja. Och det är bara, fighten går bara vidare.
Och jo, det är faktiskt
som är, ett annat sen där är att det är uppenbart att det är jättemycket collateral casualties också. För att det är ju byggnader som rasar ihop och allt möjligt. Men vi ser aldrig något av det.
Nej, precis. Och det är intressant, för att andra gången så tyckte jag att det verkade som det var mindre casualties än det jag upplevde första gången. Men det är ingen snack om saken att det måste ju fan vara folk som coolar när de kastas in i hus hit och dit och sådana grejer.
Ja, men ta
the unlucky janitor liksom.
Alltså ta i just i klimax när det är i Metropolis och det är höghus som faller höger och vänster. Jag menar, det är inget snack om saken att de inte har kunnat evakuera hela stan.
Nej, precis.
Det är fullproppat med folk där hela tiden, men man ser inte någon. Och jag tycker det hade hjälpt om man fick se Stålmannen lida med att det är massa collateral casualties. Istället så känns det som han bara är med on the game med att slänger ett tåg genom ett hus eller whatnot.
Nu ska vi vara fair. Han slängde aldrig något tåg genom ett hus. Men jag har fan med faktiskt. Han egentligen, ja, men det är sant. Han slår ju iväg folk så att de flyger iväg och kör in i saker liksom. Det gör han faktiskt. Men interestingly så, han kastar aldrig stora saker som skapar destruction. Den destruction han skapar, det är antingen när han blir ivägslagen eller slår iväg någon.
Men det hade,
så det är en sån, men
jag känner att det hade behövts någon shot med att this is bad.
Ja, definitivt en sån där mer att han liksom känner sig överväldigad av att det är så jäkla mycket destruction och så mycket folk som dör och sådana grejer. Det hade hjälpt. För det, jag menar, det är väl bara ett tydligt sådant moment i filmen egentligen.
Ja.
Det skulle behövts lite mer, i alla fall den där klassiska stora ögon i en halv sekund som och sen
sen vidare med the fisticuffs.
Ja, precis.
Super fisticuffs, yeah.
Ja, precis, supercuffs. Absolut. Så att, men det håller jag faktiskt med om, att vi skulle behövt mer av den där men att han försöker kanske kontrollera situationen på något sätt.
Sen ett annat problem när det gäller filmens final är att det känns som två finaler.
Ja, det är faktiskt sant. Det snackade vi om förra gången här, ja. Att de har ju Phantom Zone-grejen där. De vill få tillbaka alla Kryptonians till the Phantom Zone. Och sen så de lyckas ju med den biten liksom. Och där, då tänker man att men då är det färdigt. Fast det är inte färdigt. För Zod är kvar. Och då är det one-on-one med Stålmannen Zod. Så det blir en final i final liksom.
Man måste bara kommentera snabbt. När de ska försöka stoppa the Doomsday Device, så har ju Stålmannen en fight mot en tentakelrobot som är...
Jag tänkte nämna det också.
Shit ever.
Ja, det där är inte en välkommen sekvens. För att hela grejen där är ju att The World Engine är egentligen två maskiner då, eller en maskin. Ja, men vi säger två egentligen, technically. Som, men de ska ju påverka the gravitational pull. Så den ena behövs på ena sidan av jorden och den andra på den andra. Och så kör de någon gravitationsstråle mellan de två. Och det är det som trycker ihop allting och bla 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 bla. Så han drar iväg till den som är längst bort, som är på andra sidan jorden. Jag tror det är typ i Indian Ocean eller något sånt.
Mm.
Eftersom han kan ta sig dit snabbast helt enkelt. Och när han är där och ska dit och slå sönder den three-legged spider-maskinen, så kommer det tentaklar av typ någon det där etch-a-sketch-materialet antar jag. och grabbar tag i honom och försöker, jag vet inte vad de försöker göra, om den typ daskar honom i backen eller någonting. Ja, men han flyger loss och sen slåss han lite mot den. Sen hamnar han under maskinen och den håller ju på att beama sin stråle. Och då drar ju han rakt igenom den här gravitation-strålen och slår sönder maskinen. Precis som Independence Day faktiskt.
Mm.
När Randy Quaid flyger med rymdskeppet upp i strålen och up yours! Så det är Stålmannen-varianten på den.
Mm.
Och jag har inget problem med att han åkte till andra sidan planeten och spöade maskinen som ingen annan skulle hunnit till.
Nej.
De borde ha tagit bort tentakelgrejen. Ja. Det hade räckt med att han hade stått där och kört sin pås och sen flygit in liksom.
Ja. Och eftersom vi har The Doomsday Device liksom sekvensen där Stålmannen är på ena sidan och The Human Cast försöker stoppa den andra.
Mm.
Liksom. Ja, med den avslutad så kommer vi sen till en slutfight mot Zod. Och det hade varit mycket bättre om de hade bakat ihop de här två sakerna i ett.
Ja, men precis. Ja, men de skulle ju kunna ha gjort att han slår sönder ena maskinen. Och sen så har de krångel där och då kommer han dit och måste slåss mot Zod. Samtidigt som de försöker lösa Phantom Zone-biffen helt enkelt.
Ja, det finns ju massa sätt de kunde ha gjort det. Istället för tentakelmonster så är Zod på andra sidan.
Ja, men...
vad som helst.
Ja, men precis. Så är tentakelmonster. Dammit. Oh, goddammit. This is why comic books can never be real movies. Jag lovar att det var Snyder där som sa, men vi behöver ha det här tentakelmonstret.
It'll be funny, guys. Come on.
Like, are you sure? Jag menar, what the hell? Det är någonstans när han driver runt i världen så drar ju han ut till, om det är typ Nordpolen till slut eller något sånt. Eller norra Kanada eller vad det är.
Mm.
Då är det ju en så, random image av en isbjörn som skuttar runt. Den imagerin är tydligen en homage till en av producenterna, John Peters.
Okej.
För förut var det tydligen så att han ville absolut ha med isbjörnar som skulle vakta, vad heter det, Stålmannens nära Fortress of Solitude. Isbjörnar i rustningar som skulle slåss.
Va?
Japp. Ja, de var tydligen jättelång snack om hur de drog till Kanada och snackade med snubben som tränar isbjörnar. Så de skulle tydligen ha den här isbjörnen hoppar på isen scenen skulle de ha framför en green screen och allt möjligt med fan massa och sånt. Och så visade det sig att snubben hade ljugit lite, för han hade sagt att ja, men träna isbjörnar, det är inte så farligt, de är inte farliga. Det gäller bara att hålla sig lugn och fin. Och sen så under dagens gång när de hade byggt sin soundstage med green screen för isbjörn, så sa han till en del så, det är lugnt, bara prata inte för högt, rör er inte för snabbt, ha inte på er glänsande grejer, annars kommer ni bli mauled to death. Så god. Och då tyckte Team Snyder att nej, men vad fan, vi tar lite archive footage på en isbjörn istället.
Istället för att riskera liv och lämmar.
Ja.
Release the polar bear.
Ja. Oh god.
Are you sure, Zach? He looks hungry.
Ja, precis. Come on, Cavill. You're the man of steel.
Vi har flygit en isbjörn till Kalifornien. Du är inte så glad.
Ja, herregud. Det visar också verkligen så the excessive monies of the Hollywoods. Ja, men vi började bygga en green screen soundstage för en isbjörn som skulle hoppa på isflak som vi ska träna. What? Verkligen the excess. Så det är awesome. Men därför så är isbjörnen med i alla fall.
Det var ju skitbra story det där.
Ja, det är helt...
Alltså, det är isbjörn i rustning som skulle slåss. Det är ju Priestinger-material.
Ja. Men det är ju awesome. Det är ju så coolt. Herregud.
Mm. Ska vi gå in i spoiler mode för slutfighten med Zod?
Ja, låt oss. Jag tror vi får lägga en fet spoiler på hela avsnittet.
Ja, jo, möjligt. Alltså det känns som vi har varit hyfsat så spoilerfria, även fast vi diskuterar.
Okay, jag har berättat precis allting. Martha Kent from Krypton.
Snap, nu måste vi klippa det där.
Jag tror inte hon är det i alla fall, men...
Så för slutfighten mot Zod är ju en topic of discussion när det gäller den här filmen.
Absolut.
Som du sa förra gången, de som inte har sett filmen kan pausa podden nu, gå och se filmen och sen fortsätta avsnittet.
Ja, ja, precis. För det här är väl det som gör den mer divisive som Stålmannen film helt enkelt, än de andra.
Ja. För grejen är det att Stålmannen drivs till att döda. Stålmannen kills.
Japp. Han mördererar. Japp. Han dödar ju Zod helt enkelt.
Ja. Och omständigheterna runt det är att Stålmannen har Zod i den där headlock, eller vad det nu heter.
Ja, precis.
Ja. Men Zod skjuter med laserögon och det strålen rör sig på mot några människor där. Och Zod säger typ att I'm going down, but damn is fine, not going down with måste döda mer, du vet.
Ja, ja, men precis. Ja, för tidigare har han ju sagt att ja, men nu när du har förstört min Krypton machine eller Krypton maker och har sagt everybody into the Phantom Zone, så finns det inga hopp för Krypton att återuppstå. För jag får med att han till och med säger det tidigare, liksom, shit, gör det inte, gör det här så kommer Krypton att försvinna. Och så säger Stålmannen att Krypton had its chance. Och efter det så säger han att men du har tagit allt från mig, jag skapades för att skydda Krypton, nu finns det ingen Krypton, så jag har inget purpose. Så nu tänker jag låta dig lida, jag ska döda varenda människa jag kan få tag på, liksom. Helt enkelt.
Och i det läget med eye laser som rör sig mot några människor där som är trapped in rubble, vad nu är, så tar Stålmannen och vrider nacken av honom för att rädda folket då.
Ja, precis. Han försöker ju övertala honom att liksom, don't do it, no. Men det är ju uppenbart att han tänker inte sluta, utan han har ett nytt purpose, eller vad man ska säga. Helt enkelt.
Och okay. Alltså, jag har inget problem med dödandet i sig, särskilt inte med förklaringen som du kom med sen, att det faktiskt fanns en tanke bakom det, att det här är origin story, även i avseendet att han måste nå sin non-killing principle, och att det finns liksom en backstory till även det.
Precis.
Men det jag har emot i finalen är väl att, alltså, Zod, han är tränad att vara en superfighter och allting sånt där, och han lär sig eye laser, han lär sig allting som Stålmannen kan, fast han gör det bättre. Men helt plötsligt, utan liksom förklaring, så har Stålmannen han i the headlock. Och så situationen med eye laser och människorna där känns den känns lite stupid, alltså. Jag hade velat ha måste rädda människor versus kill-grejen på ett annat sätt.
Jo, det kan jag förstå. För att det är klart, när de kommer kraschande ner tillbaka till jorden för att de har varit ute i rymden och studsat in i en Wayne Enterprises satellit.
Just det.
Så att, spoiler. Nej. Så när de kommer tillbaka så är de ju faktiskt slutkörda båda två. Det framgick inte så jättetydligt, men de liksom what, who's mommy? Liksom.
Det hade varit bra om man kanske hade typ slugfästat lite, så att man får se att de är helt utmattade.
Precis, de kunde ha tydligat upp det där mycket mer, att innan det där de är ute i rymden, så hade de också börjat liksom liksom tröttna ihop och sen slugfästat lite mer. Det håller jag faktiskt med om. För att jag har inget problem med att han får ett läge på dem. Och en annan klagomål var ju så, men hur kan en kryptonian döda en kryptonian så lätt? Och så, men vänta. De är ju på equal power level liksom.
Ja. Ja, precis. Alltså, Kryptonians har, så vi vet, samma internal organs som människor och allting sånt där. De ser likadana ut och funkar likadant, bara det att de får superpowers genom solen.
Ja, precis. Så att, men så definitivt, de borde ha gjort det tydligare i att han kunde hamna i det läget liksom. Mm. Men sen så var det en jättekul lista med så, men han kunde ju ha löst det där lätt. Han kunde ha lagt handen för hans ögon. Han kunde ha, du vet, massor med sådana där. Och så, men vänta, en snubbe som försöker dra full force åt andra hållet. Vad händer så fort du släpper ena armen på ditt grepp liksom? Yes buddy.
jag tycker situationen där att han måste dödas av, det hade inte behövts vara eye laser eller något sånt där egentligen. Det hade kunnat vara på något annat sätt som hade varit bättre, tycker jag.
Jo, precis.
Så som den var.
Jo, men jag menar, för att poängen i den där är ju inte hur han dödar honom eller att han hamnar i läge, utan det är ju hans, som vi sa förut, det Kobayashi Maru. Han ställs inför ett egentligen omöjligt moraliskt val.
Mm.
Han utmanas på ett sånt sätt som han inte kan utmanas fysiskt.
Mm.
Så att han måste make a moral choice.
Ja.
Sen kunde the packaging ha varit bättre.
Precis, själva tanken med det köper jag. Men the execution,
no pun intended,
hade behövt vara bättre.
Absolut, absolut. Jag håller med om. Sen det är klart, eye lasers är alltid balla, så att men det var ju intressant att det verkade ju som att Zod fick ont i facet när han eye laserade första gången.
Ja.
Det var lite coolt att, ja, men de visar på det att det är inte en naturliga förmågor även för kryptonians. Mm.
Nej, jag gillar när de andra kryptonisarna, du vet, de får sina typ face bubbles cracked, som skyddar dem mot en massa mystiska intryck och grejer. Och så helt plötsligt så ser de i röntgen och hör jättemycket. Då blir de jätte disorienterade och kan inte verka som normalt folk längre. Det tycker jag var en bra grej.
Jo, det var ju coolt att liksom, de har ju inte hunnit anpassa sig ännu liksom.
Nej.
Och sen har vi ju Zod som anpassar sig på typ en dag eller någonting.
Ja. Men det köper jag också, för han är supertränad att vara super soldier.
Ja, men precis. Så att han säger, well, where did you train? On a farm? Well. Ja. Så att nej, jag köpte att just det här att hans no-kill-code, att den ska komma från någonstans.
Ja.
Att det är inte hållbart att han är typ genetiskt programmerad att inte no-kill. Liksom. Mm. För han är ju ändå raised by humans, och som människor så har vi ju ändå den sortens värderingar.
Ja.
De flesta av oss i alla fall. Att, ja, men när någonting vi håller dear hotas till livet och vi verkligen tror att det finns ingen annan utväg än att de dör, eller den här typen som jag vet kommer fortsätta och raida runt dör.
Mm.
Så att det är ju, ja, det är intressant. Jag tyckte det var bra att att hans moral code inte är i ett vakuum, helt enkelt.
Mm. Jo, och någonting som, nu har ju det blivit greenlightat, en uppföljare, har inte det?
Mm. Ja. Jo, precis. Jag får med att den blivit greenlightad och fast-tracked till och med.
Ja.
Som jag förstått, fast track, då innebär det att de börjar producera så snart som möjligt i princip.
Okay. För en grej med det här är att det är inte så att the Superman Kills grej står och faller med uppföljaren. Det är inte riktigt så illa, men det makar mer sens om vi har en continuation.
Mm. Precis, att de följer upp på det där, att han hamnar i ett läge där han kanske, nej, aldrig igen liksom.
För efter i filmen här så följer de inte riktigt upp på det.
Nej.
Och det gör att det inte riktigt står på egna ben. Bara just like that.
Nej, precis. För de adressar ju egentligen aldrig den grejen. Ja. Men han får ju sin urladdning där direkt efter liksom. Men efter det så tar de inte tag i det i ord. Och,
nej.
Det framgår inte hur mycket tid som har förflutit sen innan han får sin klassiska Clark Kent alter ego. Men tillräckligt länge för att staden ska vara så pass fungerande att man kan bjuda ut varandra på basketbollmatcher i staden i alla fall.
Men det måste ju vara ganska lång tid ändå, för att typ hela staden blev ju rännad med marken, känns det som.
Ja, men precis. Så att någon form av tid har ju förflutit i alla fall. Det har det inte direkt döda sadusen imorgon, så är en city reporter. Så att där, då kanske han till sequelen har hunnit utvecklas så pass mycket liksom.
Mm.
Så att nej, men det där behöver, och det var i och för sig också en bra poäng som Snyder hade, att rent som en dramatisk device, så om han har den här koden men han har dödat förut, det gör ju att man kan pusha honom på ett annat sätt.
Mm.
Det blir inte för att om vi vet automatiskt att he don't kill, då finns det ju ingen liksom möjlighet att utsätta honom för den sortens moraliska dilemma till exempel.
Mm. Han blir den intressantare stålmannen på det här viset.
Ja, men precis. Att han får ju lite mer... Ja, men du får fler options som writer med honom helt enkelt. Sen att de behöver de inte ta den varje gång, men it's an option.
Ja. Okej, sammanfattande ord om den här filmen då. Shit, vi har ju snackat mer än en timme nu om den. Längre än förra gången.
Ja, shit, min counter är på nästan 1-10.
Ja. Den var bättre än vad jag väntade mig. För att jag har ju Zack Snyder emot den.
Liksom. Ja, ja, precis.
Så att det var uppförsbacke för filmen från det läget. Liksom. Men,
ja.
Men jag tycker filmen var helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Jag menar, det är positiva grejer och negativa grejer. Men all in all en helt okej okay film, tycker jag.
Mm. Nej, men jag tycker ju uppenbarligen om den eftersom jag har sett den igen. Liksom. Mm. Så att det är väl inte en stor plot twist direkt. Mm-hmm. Att jag ger den en tummen upp. Och alltså, grejen att jag vet, det kanske är för att jag mer gillar konceptet och liksom växte upp med karaktären. Bara, jag är like Superman. Som gör att det är lättare för mig att köpa hur han beter sig och sådär, jämfört med de här hardcore, vet, jag läser varje avsnitt i böckerna och sådana grejer. Du vet, för att jag gillar bara att se olika varianter på konceptet liksom.
Mm.
Och därför tyckte jag att jag kunde köpa den. Och jag märkte att efter att jag hade sett den och sen så några dagar senare så började man replaya vissa coola sekvenser i huvudet och så, man, what the fuck am I thinking about that scene for? Man, better go watch it liksom.
Mm.
Så att när allt har sagt så gjort, så trots sina skavanker så tycker jag den fungerar. Det känns som en sån där film som I like it, men den promisar om ännu mer i sequels, helt enkelt.
Jo, det känns som att det kommer visa sig hur bra den här rebooten blir med uppföljare.
Ja, precis.
Det där kommer komma ut i sin fulla rätt.
Mm. Och det man kan hoppas är att de tar till sig kritiken och riset och roset liksom.
Mm.
Och craftar någonting där de liksom, ja, de hittar en bra middle ground på något sätt. För det här är ju ändå en first outing, och det är klart, då är det ju svårt att veta liksom vad vill vi ha och faktiskt vad de själv kan göra bra och bättre och så vidare.
Mm.
Så det tror jag.
Okej. Ska vi ta en liten Tel Aviv-sektion och så en liten post-talk om Stålmannen allmänt?
Låt oss.
Det blev första 2/3-delarna av showen här istället för första halvan. Ja.
Ja, precis.
Men hej, when you gotta talk.
Ja, men precis. Det är helt okej. Okay. Excellent. So, Tel Aviv, you say?
Ja. Jag blev relocated 2 gånger nu ju.
2 gånger?
Ja. Första veckan var ett hotell och sen var det några dagar i ett annat hotell. Och nu är det en lägenhet.
Oh, nice.
Men jag ville flytta till lägenheten också. För andra hotellet, även fast det var utsikt över havet och sådär. Så alltså, det jag hörde var ju bara amerikaner som går omkring och är amerikanskt turistiga.
Ja, men det är inte så kul. Man vill ju ha lite mer av the local flavor liksom. Annars var det för mening att åka utomlands.
Och de lyckades hitta en lägenhet på överraskande så här, kort varsel, som är mer centralt till the real Tel Aviv. Det var en kollega som just använde det ordet. Ja, men det där är the real Tel Aviv.
Jag ser automatiskt polisirener och...
I the real Tel Aviv, så första gången jag gick in, så var det en katt som försökte smyga in samtidigt.
Aha.
Ja, alltså det är vilda katter överallt i den här stan.
Okay.
Och de vet ju att de kan få mat ifrån människor, för att det är många som ger mat till dem. Så att det är två katter som hänger i liksom, utanför dörren till där jag bor. Och de kan vara syskon eller något, men det är deras hud i alla fall. Och en av dem jamar direkt på mig när jag kommer ut.
Vad bra. Hey foreigner, where's my food? Or I mean, where's my ha food?
Ha food. Jag har sett en kackelacka också. Sprang iväg i toan. Så det är real Tel Aviv right there.
Ja, men det här är ju real Tel Aviv. Det är real deal. Oh shit, vilken style toilet har de? Är det western eller är det arabic style?
Arabic är ett hål i marken. Eller den där rännan, eller vadå?
Ja, precis, det är i princip hål i marken, ja.
Nej, det är western style.
Okej. Nej, hålet i marken är jobbig. Alltid väl vanlig sak, men...
Jo, alltså tydligen så ska det vara bättre för the shitting mechanism när man squattar än när man sitter.
Precis, men nu är vi hardwired nu mer för att sitta bekvämt. Så.
Vad har vi ju mer för Tel Aviv-grejer? Det finns ju 1000 grejer att prata om förstås.
Ja, precis. Du har väl varit ute med kollegorna på stan och sådana grejer?
Ja, visst. Ja, det är ju, alltså ställen är ju öppna väldigt länge. Men det är inte så att hela stan är igång hela tiden. Jag menar, igår så var jag till en pub, en Irish pub, som var längre bort, som avdelningschefen rekommenderade.
Okej.
Okay. Och jag tog en cykeltur hem sen.
Mm.
Och alltså, det var en cykeltur på typ 40 minuter eller något sånt där. Det var lite så här varning med Australia all over again, med att nu är jag på tunn is här och kan hamna illa ut. Ja, det hade varit det om det hade varit några folk ute. Det kändes som alla gatorna var helt övergivna bara.
Oh, wow. Nice.
Men sen när jag kom till mina hemtrakter nu, så the real Tel Aviv, så var det igen med, du vet, uteserveringar som täcker halva gatan, som är fullproppat med folk. Och det här var 2 på natten förresten också.
Fan vad nice.
For reference.
Det låter ju jätteskönt ju.
Ja, det är riktigt skönt att köket inte stänger, du vet, 10.
Ja, precis. Ja, men då kan du komma in drullande på morgonen liksom, efter a hard night liksom.
Mm.
So I will have a kebab.
Jag vill kebab och falafel. Och självklart, jag har ju haft den bästa kebaben jag någonsin käkat och den bästa falafeln jag någonsin käkat här.
Så ja, men det känns ju passande.
Och jag gillar hummus med pita.
Ja, okej, okay, bra.
så jag har väl gått native på det viset.
Ja, du kommer tillbaka med en sån här corkscrews från sången.
Ja, just det. Ja, fan vad de ortodoxa judarna har funny hats alltså.
Shit, har de funny hats?
Ja, det är inte bara den där cowboyhatten, du vet.
Ja.
Utan det finns så här mystiska pälshattar också.
Va? Det visste jag inte.
Det kanske är de som kommer ifrån Ryssland och sådär.
Såklart. They skin the bear. Put it on their heads.
För det är en till grej. Alltså, det är väldigt ethnic diversity på folk här. För att vad en jude är, eftersom det var diaspora och sen kommer folk tillbaka, så kommer de tillbaka från massa olika delar av världen och för med sig sin matkultur och sin, vad ska man säga, ras.
Ja.
för det är inte direkt så att Hebrew är something pure.
Nej, precis.
Så att det finns massor som bara ser ut som afrikaner och som har, du vet, uniformen för militärtjänstgöring här. Och sen folk som ser ut som whiteys bara, som har uniformen för tjänstgöring också.
Det är coolt, det är inte någonting man tänker på.
Nej.
Det är faktiskt riktigt cool. Jo, men var det inte du som berättade att de hade typ antagligen ganska stor Russian population?
Ja, under 90-talet så var det var väl efter Berlinmurens fall och sådär, så kom det massiv rysk immigration hit. Alltså det var 1 miljon ryssar som flyttade hit.
Ja, det är en hel del människor.
Ja, och det är, alltså landet har ju en population på 8 miljoner nu, har jag för mig.
Ja.
Så att det är en massiv invandring verkligen.
Ja, precis.
Och det gör ju att det finns tv-kanaler som sänder på ryska. Och vissa program är textade med kyrilliska bokstäver också.
Ja, men det är faktiskt riktigt coolt. Ja, det är det.
Och det vet man ju inte.
Nej.
Förrän man sätter på det eller är special interest.
Ja, nej, men det är ju jättekult faktiskt.
Ja.
Så då glider du runt och käkar pelmeni och falafel hela dagen.
Ja, nästan. Det är alltså restauranger allmänt här, det är ju som restauranger i Stockholm, basically. Det är inte bara ethnic food som finns, utan det är massa pastaställen och massa blabla ställen. Jag tror att det inte är lika mycket sushi-ställen som det är i Stockholm, men...
ja, precis. Men vänta, innebär det att om du kan gå till en svensk restaurang och beställa falukorv och det är ethnic foods?
Det ska finnas en svensk restaurang här någonstans faktiskt.
Oh man, there you go.
Jag vill gå dit och se om de har min falukorv.
Ja. Och den ska drivas av norrmän.
Självklart.
Så att det blir verkligen den där.
Svensk.
Ja, precis. Ja, det är dejligt. Stick wait a minute, you're not Swedish. Ja, men sushi-ställen, det vet vi. Eller i alla fall i USA, teriyaki-ställen drivs ju av koreaner. Så att rätt ska ju vara rätt. Nu ska man få sin italienska pasta av en spanjor och sin, sin spanska salsiccia.
Av en colombian.
Portugis eller colombian, precis. So what? Doesn't anybody do what they do?
Sen Jerusalem åkte jag till förra lördagen. Och det är en väldigt annorlunda stad mot Tel Aviv, verkligen. Och det kan ha att göra med att det var sabbat, men det kändes som det var typ bara araber där.
Mm.
Under sabbaten så är det bara araber som fortfarande arbetar.
Okay.
Så att alla ställen var ju liksom drevs av araber. Det kanske färgade intrycket av stan. Men det måste ju vara annars också att det är mycket större palestinsk befolkning där, helt enkelt.
Ja, precis.
Östra Jerusalem är väl... Alltså det är en massa kontroverser med settlements där och så vidare. Så att jag tror för mig att östra Jerusalem är del av Palestina, eller om man ska säga.
Ja, precis.
Mer än vad västra är i alla fall.
Okej, okay, ja. Så det är en lite mer en hotbed för Alejandra. Om man ska säga. Och jag tar för givet att de har massor med krimskramsshopper i Jerusalem.
Ja, jag var typ bara i Gamla stan i Jerusalem. Mm. Och det var verkligen en krimskramsfestival.
Perfekt.
Någonting som jag inte hade förväntat mig från Old Town Jerusalem var att det kändes som att man gick omkring i nedra grottor hela tiden.
Mm.
För att det är liksom smala gator som har massa sådana här valv över sig, för att det är tunnlar genom diverse byggnader. Och sen så är det, du vet, draperier över typ överallt annars. Så man är alltid under tak.
Men ja, det låter ju riktigt coolt. Det känns ju som, jag tror vi sa förra gången också faktiskt, där får de ha något tecken ekvivalent helt enkelt. Running around in secret spots och sånt. Vore perfekt.
Jag fick en bok av en unge som delade ut böcker som går ut på att övertyga kristna om att kristendomen är fel och islam är the one true religion.
Det känns ju lämpligt att dela ut till sådana som kommer från det typ mest ateistiska landet på planeten.
Ja. Men grabbarna var så schyssta så jag kunde inte säga nej. Jag fick en gratis koran också.
Oh, nice. Men det är jättebra ju. Det är bra. Men då kan du ju gå upp till, vad heter den, Al-Aqsa-templet där.
Just det. Jag tar bara med koranen och, hey, I'm Muslim, look.
Yeah, I wanna use guys.
Ja, för reference här, Al-Aqsa är den coolaste byggnaden i Jerusalem, gamla stan. Och det är en fet, flashy moské. Men jag blev inte insläppt dit förra lördagen. Nej, för att, hej, jag är inte muslim. det var, alltså, det såg ut som snutar. Så jag gick upp för trappan, minding my own business. Hade inte tanke på att det var något problem. Och så är jag plötsligt, hey man. Så är det en snut som liksom, hey, you can't come in here.
men vänta. Aha, hur fan visste de att du inte var muslim?
Jag såg väl ut som en turist.
Racist. Love it. I love it. Herregud. Ja, för det är ju verkligen så här, men du kan ju vara en muslim från västerland.
Ja visst. Men jag hade väl behövt ha med mig my papers då eller något.
Ja.
Jag vet inte hur det funkar.
Precis, my Muslim membership card.
Jag har tänkt åka till Jerusalem när vi är färdiga här igen faktiskt. För att det är Jerusalems filmfestival just nu.
Aha, wow.
Så jag hade tänkt dra över dit. Det tar bara en timme ifrån Tel Aviv. Det är jätteskönt. Ja. Och sen bara hoppa på någon random film som råkar visas på en lämplig tid där.
Det låter jättekult.
De har flera biografer som är igång.
Excellent. Bara de textar?
Ja, det ska vara textat på engelska.
Perfekt. Mm. Fan, ja, men det måste du ju, fan, det måste du ju kolla upp. Det måste du dra till.
Ja. Apropå engelska, så precis som Sverige så textar de allting, alla tv-program och filmer, istället för att dubba dem här i Jerusalem. Eller inte här i Israel. Och det bidrar nog till att typ alla kan engelska.
Ja, det känns ju jätterimligt. Ja. Men det är ju jättebra att de gör det.
Mm.
Jag har aldrig varit ett fan av dubbning oavsett språk liksom. Det tycker jag är jobbigt. Då föredrar jag subtitles och hör saker i originalspråk om jag inte kan språket liksom. Annars det blir mycket. Och just det, stötte inte du på, vad heter de här snubbarna som glider runt i en bil i Tel Aviv och dansar och hör för sig,
ja,
för att hålla
det.
Gatorna glada.
Förra torsdagen så var det White Night som är en ja, det är inte kristallnatten-aktigt eller sådär. Det är en festival där typ hela stan är öppet hela natten ända till solen går upp, basically. Och då så gled en buss förbi som spelar en rolig sån där, vad ska man säga, 90-tals dans, elektrodans. Och så är det en gubbe i skägg som dansar på taket. Och så började folk runt omkring dansa också. Det var hur skönt så coolt som helst. Och den här bussen sågs ju också i det där tv-programmet An Idiot Abroad.
Ja, det är så coolt att du stöter på dem.
Ja, jag såg ju An Idiot Abroad typ bara helgen innan.
Ja, precis.
Just det avsnittet. Och så kommer just den bussen förbi. Det var så roligt.
Ja. Ja, det är perfekt. Ja, det var lustigt. Du är ju hemma hos Micke, ja, som vi såg programmet, så det är perfekt. Det är så awesome. Så now he knows. De finns på riktigt. Det är bekräftat.
Ja. Och alla är ombord. För att det var verkligen, typ alla runt omkring började hoppa och tjoa när de kom.
Ja.
Och det var bara ett rödlyse som de stannade, du vet.
Ja, det är så perfekt.
Ja.
Det är verkligen one for the books.
Mm.
So that is cool. That is cool. Right. Mer Tel Aviv relaterat?
Jag tror vi kan lämna det till nästa gång.
Ja.
det finns ju tusen saker, men man kommer ju inte på när man bara sitter här.
Nej, precis. Okay, we're back.
And we're back.
Back from Tel Aviv to Comic Land. Ja.
Mm. Stålmannen är ju... Han är ju problematisk superhjälte.
Mm.
Eftersom han är perfekt moraliskt, liksom. Det är så han har skrivit. Ja. Jag menar, man kan inte diskutera vad som är perfekt moral och sådär. Men...
Ja, han är perfekt moralisk ur ett, vad ska vi säga, standard västerländsk perspektiv i alla fall.
Och han är osårbar och har superpowers. Yes.
Ja.
Så att få till intressanta historier kan ju vara problematiska.
Mm, absolut. Det är en himla utmaning. Det är ju så lätt att det blir fightmangifieringen i hans värld. Han möter en fiende som är på samma nivå, men sen för att det ska vara spännande så möter han en ännu starkare, och då måste han bli mäktigare och så.
Mm.
Sen har vi någon som nyser bort galaxer och
ja.
Slåss mot typ interdimensionella supergudar som nyser bort.
Och är det inte galaxer? Det han gör i serietidningen också?
Ja, för mig det.
Ja. Jag läser inte serietidningen.
Men... Nej, jag gör inte det heller. Nej, men då och då så tittar jag in på typ covers och sånt. Och jag vet att DC, alltså Detective Comics, de som har skapat, eller inte skapat, men som äger Stålmannen och Batman bland annat.
Mm.
De har ju typ rebootat hela grejen, så att nu har ju inte Stålmannen sina röda kalsonger på utsidan.
Sådan outrage.
Ja, men det var ju en del av det här trial där Schuster eller Siegel Estate, det vill säga de som skapade karaktären, de ville copyrighta alla viktiga Stålmannens symboler. Och det, de fick, så de ville ju copyrighta S-et och du vet, hans röda kalsonger på utsidan.
Men hur kan röda kalsonger på utsidan vara ett distinkt drag? Det känns ju jättetöntigt.
Ja, jag tycker det också. Men det är ju väldigt distinkt.
Jo, jag antar det, I guess. Men... jag menar, mantel och S är ju the thing.
Ja, precis. Hur kan det vara större än S-et liksom?
Mm.
Men de lyckades få röda kalsongerna i alla fall. I någon sorts court case fick de rätten till hans röda kalsonger.
Grattis.
Ja. Precis. Så det kan ha med det att göra att han inte har röda kalsonger längre. Reboot mässigt helt enkelt.
Vänta, de vann kalsongerna, men de vann inte S-et.
Nej, precis, så som jag förstod det. Så de vann kalsongerna men inte S-et.
Det är helt otroligt.
Ja, men det är
helt jävla otroligt.
Det känns passande. Det måste kännas som en väldigt, väldigt liten victory.
Ja.
Pyrrhic if I ever saw it, liksom. Jag menar, jag tror inte folk kollar på Man of Steel och who is this guy? Han har inga röda kalsonger.
Han ser bekant ut, men
jag köper
det är något som fattas.
Ja, för det där är ju inte ett S. Det där är ju en symbol for hope. Herregud.
Jag saknade väl kalsongerna när jag såg affischerna innan den här filmen. Men i filmen så saknade jag inte kalsongerna. Jag bryr mig inte.
Nej, jag saknade inte kalsongerna heller. Jag kände att det är väl på tiden liksom. Att man kan göra en sån förändring på en karaktär som har funnits i 75 år liksom.
Mm.
Maybe it's time to change your clothes. Men han har ju tydligen, eller han, karaktären har ju typ 75 års jubileum. Jag tror det är i år till och med. Jo, just det. Precis, för Man of Steel sammanfaller typ med the publication of the first Superman issue, helt enkelt. Så att då ska de tydligen ha massa extra grejer då från Warner Brothers kring karaktären och sånt. Så jag vet inte vad för extra de planerar, förutom den här filmen då, men
de har väl ett mega nummer av Stålmannen på gång.
Jo, ja.
Som de ska marknadsföra också. Precis som Superman Dies-grejen.
Ja, precis. Men Superman Dies. Den är så kul för att den hamnade ju i vanlig media också.
Mm. När var det den kom?
Det var typ tidigt 90-tal. Om det var typ 90-någonting där. Början av 90-talet. Jag är osäker på vilket år. Men då var det tydligen så att det stod i tidningen att oh shit, they killed off Superman.
Och så blev det ju självklart den mest selling issue ever.
Ja, precis.
Men det där är så typiskt med problemen med amerikanska serier, med att de är conceived verkligen som evighetsserier.
Mm. Ja, verkligen.
Och sen när de har run out of steam, så okej, nu kan vi ta boosta sales med att avsluta det här.
Ja, men precis. Alltså, det, då, startar vi bara om den, helt enkelt. Och det har de ju gjort många, många gånger med alla såna här större karaktärer, med Spindelmannen och Iron Man och Batman. Alla de där. Alla de startas ju om vid olika tillfällen liksom.
Mm.
För att, ja men det är fight-mangifieringen, de blir för mäktiga för writers to handle på ett intressant sätt, helt enkelt.
Ja. Men, men en skillnad där är att i de flesta fight-mangorna, alltså de faktiska japanska serierna,
ja,
så finns det oftast ett slutmål etablerat redan i början av historien. Att vi har där att okej, den elak skurk som dödade din mästare, den skurken är sista bossen, okej, bra. Och sen så drar de ut resan dit, visst, men de har fortfarande det där målet.
Ja. Jo, nej, det är faktiskt sant. De har ett slutmål. Ibland kan det vara vagt, ibland inte, men...
Ja, vagt är ju One Piece.
Ja.
Men jag hatar One Piece, så...
Ja. Jag har sett några delar här och var... I'm not really a fan, I can't say. Han har gummiarmar, och det är ju bra. Mm. That's practical. Men annars, nej. Jo, just det. Du har väl sett filmen Chronicle?
Ja,
alltså det här typ snubbarna får superpowers om någon typ sten eller någonting.
Mm. Jo, jag gillade den.
Jo, jag tyckte den var riktigt bra faktiskt.
Mm.
Men han, The Writer, han hade tydligen någon eller han snackade om dels om Man of Steel och sen om Stålmannen-karaktären, för det är tydligen hans liksom, that's my favorite superhero.
Mm. Ja, det förvånar mig inte alls. Jag menar, Chronicle är ju en Stålmannen-historia, helt klart.
Jo, precis.
Det är en bra take på det. Du vet, utan att ha uttalat Stålmannen.
Mm. Jo, jag gillar deras förhållande där. Han som blir the villain, liksom.
Mm.
Hur han blir det och sånt. Det känns köpbart.
Mm.
Så det var riktigt coolt. Men han hade, en av poängerna han hade apropå just Stålmannen är att han är väl en av de, om inte den enda, så definitivt den första superhjälten där han gör det han gör liksom när han får superkrafterna som en del av det. Det är inte att, du vet, inte hans farsa blev skjuten, det är inte hans Uncle Ben som blev skjuten eller något sånt, utan han gör the right thing för att han har möjlighet att göra det, helt enkelt. Och det tyckte jag så att, ja, det är faktiskt en god poäng. Så att det är inte det att han, du vet, han vill inte att någon ska uppleva vad han upplevde, utan det är bara, men nu har jag den här möjligheten, därför gör jag det.
Ja. Och det är ju coolt. Igen det där med the moral code av Stålmannen.
Ja, precis.
Han gör det för att han känner att det är hans plikt att göra det. Och det är ju väldigt sådana hjältemodig grejer, förstås.
Ja, precis. Det är definitivt en hjältearketypen, eller man ska säga.
Mm.
Jag påminner om det där jäkla på tok för använda proverbet, hur det nu gick. Du vet, all that's required for evil to succeed is for good men to do nothing. Det är liksom, det är den in reverse, helt enkelt. Det är som, all you need for good to succeed is for good men to do something.
Mm.
Som så att, men, det, nej, men jag tyckte att han hade en cool poäng där faktiskt. Att, just det. Han, det är inte att någon, hans familj dör eller något sånt som gör att han tar den rollen.
Nej.
Så det är lite coolt.
Ja. De olika Stålmannen-filmerna som har kommit då. vi har ju Christopher Reeve-grejen där.
Mm.
Och det är ju en brittisk produktion. Och den har ju lite glimten i ögat. I alla fall.
Ja, det har den ju. Jag menar, vad fan, vad hette hon som spelade Lois Lane då på den tiden? Margot Kidder.
Mm.
Hon sa tydligen det i en intervju att efter inspelningarna för det första filmen hade kommit, så varje gång någon såg henne på gatan så pekade de så här, pink, pink. Och det var för att de har ju den här sekvensen, det flygsekvensen. Hon intervjuar ju honom typ utanför sin lägenhet och grejer. Och då frågar han så här, men vad har du för kraft och grejer? Jag vet att du kan flyga. Så säger han så här, ja men jag kan ju se igenom allting förutom, vad heter det, bly.
Mm.
Och då frågar ju hon honom liksom så här, vad är det, har jag för färg på underkläderna? Och så, rosa. Och då har hon tydligen dragits med det hela den tiden i sin acting youth, helt enkelt.
Fint.
Yep.
Att det blev en så definierande grej.
Ja, verkligen så, what? Men det är klart, den har ju, det är ju ett bra exempel på den där humorn som är not for kids i den filmen. Mm. Som faktiskt finns där liksom.
Ja. Men shit, vilken fars den första filmen är i alla fall.
Ja.
Och den tredje också, den med
Richard Pryor. Ja. Med stor rosa cowboyhatt.
Ja, jag kommer ihåg tvåan som lite mer så här ta sig själv på allvar, men ettan och trean, de är väl, alltså Gene Hackman som Lex Luthor är ju verkligen ett skämt.
Ja, verkligen. The criminal mastermind of our century. Och sånt.
Och hans posse av comic reliefs.
Ja, Otis. I mean, come on. Och alltid den här pom, 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 ja. Musiken liksom.
Han är verkligen inte en hotfull skurk.
Nej, han är
komisk bara.
Ja, han har sitt landgrab-plot.
Ja, liksom. Det är också. Att en real estate scheme slutar med att Stålmannen spolar tillbaka tiden.
What are the odds? What in this movie? 100%. Nej, för det är ju verkligen en sån grej. Att, vad är det? Han skickar missiler som ska flytta på jordhalvorna. Så att, yes. Why the hell not? Why the hell not, bro? Just do it. Men det är så, det är ju verkligen dissonant, knasigt för karaktären, för han är ju goofy och sen plötsligt har han en scheme som ska döda miljontals.
Ja.
So, what? All right. Well, whatever.
Mm.
Men jag gillar Christopher Reeve i Stålmannen-rollen. Ja. Han var ju verkligen charmig.
Ja, och jag tycker att det är helt festligt när de spolar tillbaka tiden och så vidare. Det är en festlig film helt enkelt, men det är inte direkt en character piece.
Nej, precis. Det är ju inte en, det är ju ingenting sådant. Det är ju en special effects extravaganza för den tiden i alla fall.
Ja.
Och det är ju där den ligger. Och så är den ju den första, jag tror det är den första stora superhjältefilmen dessutom.
Mm, ja, jag skulle tro det. Det var ju en alltså effekt benchmark på, under sin tid.
Mm.
Det känns som att den måste ha varit flashigare än James Bond-filmerna som trycktes ut i jämnt takt.
Ja, precis. För jag kommer ihåg, the tagline var ju typ "You'll believe a man can fly" och sånt.
Oh, just för, det.
Och det är ju stora ord.
det
är väldigt stora ord.
Mm.
Så att, men jag menar, effektsmässigt så, för de effektshotsen som de var tvungna att göra, så den håller ju förvånansvärt väl, a.k.a. den håller inte, men man ser vad de menar.
Ja, ja, det är inte så dated som man skulle förvänta sig av en film från den här tiden.
Nej, precis.
Jag menar, Moonraker, den ser ut som crap.
Shit, yeah, man, jag har inte sett Moonraker sedan The Before Times.
Ja. Jag vet inte om Moonraker var före eller efter Stålmannen, men det är runt den här tiden i alla fall.
Ja. Men jag hoppas att det ser ut som små leksaksmissiler som flyger runt mot en svart bakgrund.
De har ju Space Marines också. Det är så roligt i Moonraker.
Men det där låter bekant, ja. Just det, för det är inte Marines på månbasen där helt enkelt.
Ja, så skjuter laser. Och de skickar massor av Space Marines mot sista bossens Space Base, Space Station.
Men jag visste att det fanns någon anledning jag inte tyckte om den där James Bond-filmen. Alltså. Den var lite för Bond. Eller tvärtom, inte tillräckligt Bond och för sci-fi helt enkelt. Men inte det, är det den som är the first appearance of, vad heter han, Jaws eller vad han heter?
Nej, jag tror inte. Han är med i den, men jag tror han har varit med i flera filmer innan det också.
Just det. Nej, vänta, det är den där han fastnar på basen, va? I rundbasen.
Nej, det är den som han, he finds love.
Ja, just det, men stannar inte de kvar på basen eller något sånt?
Jag får med att de hittar en escape pod som han och tjejen åker iväg tillsammans och lever lyckliga alla sina dagar.
Jag kommer tydligen inte ihåg den där filmen alls. Förutom att Moonraker såg ut typ som, fan, vad heter han nu? Inte Fu Manchu, that's racist, men fan, vad heter han? Ondingen i Flash Gordon.
Vad är han heter nu igen?
Du vet, fan, Ming kanske?
Ja, Emperor Ming.
Yep, man, that's pretty racist too. Never mind. Nej, men han, ondingen, påminner mig alltid om Ming av någon anledning. Jag får med att han känns precis lika mustache twirling helt enkelt.
Alltså det är ju verkligen någonting med filmerna ifrån den här tiden. Med stilen av effekterna och stilen av karaktärer. Det är bombastiskt på ett annat sätt än vad Michael Bay gör till exempel.
Ja. Michael Bay.
Det är väldigt mycket vifta med armarna.
Ja, det är det ju verkligen. De var ju tvungna att make-up. Ja, det är också en sån grej. Ljudeffekterna var ju det som var extra bombastiskt i de här filmerna. Det är lite coolt. Speciellt sci-fi allmänt. Jag menar, om du kollar på typ gamla Star Trek eller Star Wars. Det är ju jättemycket som blippar i ljudmattan. Massor med som vi inte ser på skärmen. För att, ja men det är ett billigt sätt att skapa en känsla.
Jag gillar att du började tralla Mega Man där.
Ja men du vet, allting är ju the bleep bloop thing. Men det är liksom, det är just den grejen att det, ljudet skapar känslan av att det på skärmen händer massa grejer. Och nu för tiden är det ju lite mindre av det. Nu är det ju massa grejer händer på skärmen. När det händer en massa grejer på skärmen.
Ja, och ljud är väl lite mer standardiserat antar jag. När det gäller. Du behöver inte ta till lika mycket blip-blops.
Ja, precis. Det behövs inte implied space age. För vi kan,
det dedikeras till explosionsljud och...
och...
Precis, alla stora sci-fi-filmer ska ha en stor maskin som har ett... ljud.
Ja, oh man... Vi såg trailern för, vad heter den, typ Snabba Cash 3.
Ja, hade den en...
Ja, den hade det. Livet deluxe. It's like, what? Det såg ut som ett avsnitt av typ, vad heter den här serien? Law and Order eller någonting, men... Så la de på...
Snabba Cash 3. Livet deluxe.
Japp. Det kändes lite sådär, men fan. Nu är vi kanske lite oversaturated med the pawn, helt enkelt.
Vi slapp ju... Alltså, vi fick en del av pawn i Man of Steel med den där maskinen, the Graviton, Doomsday Device.
Ja, precis.
Men varje gång den kastade upp och ner prylar så var det ett pawn.
Ja, precis. That sounds like it's dying. Men ja, där hade de ju lite, men det, inte, det kunde ju ha varit en konstant stråle som bara, du vet, den här som inte slutar. They take the pawn to 11 helt enkelt. Skulle de ju kunna ha gjort. Och men apropå det, jag tror jag snackade med Danne om det. Just på grund av den där vad tog trailergubben vägen?
Ja, han som, this summer.
Precis, ja.
Han,
in a world.
Måste ha varit Titanic igen. Titanic killed him. Efter den så försvann ju 90-tals actionfilmen och han känns som en del av den scenen.
Ja, det är ju sant.
Nu får han bara vara med i, du vet, senaste Scary Movie och sånt där. Det är typ reklamtrailers, så är det. Du vet, Bob Saget is about to find out that raising a child is harder than it seems.
Ja, men det var okej. Titanic killed the trailer guy. Nej, det måste jag komma ihåg. Nej, men för att han var ju en sån institution liksom.
Ja, verkligen.
This summer, Miramax Pictures invites you to dream. Yeah. Don't mind if I do. But no. Fan då. Det var ju jag och John, hela våra lektioner ägnades ju åt att dra trailer lines på trailer som borde finnas liksom. Men nu är det förbi. Ja, just det, vad var det vi kom fram till? Att de borde göra en film om en assassin som påsar som cleaner. och han skulle ju spela såklart av Jason Statham.
Nice. Och vad heter filmen?
Den heter ju såklart The Cleaner. Ja, för vi hade ju det klassiska. Man ser honom städa lite och sen så rensar han upp. He cleans up. mördar lite folk. Och sen så har man den här, du vet, där texten kommer, där står producerad av den och den. Det skulle vara en sån här spruta som sprutar, du vet, cleaning solvent som tsch, och så står det lite text. Och sen så swipar de bort det, du vet, från skärmen med en cleaning pad. Och då står det, du vet, typ May 13th. Och sen clean up on aisle 3. Och så kollar han upp på episkt vis. And we had it all figured out.
För att återuppväcka den där grejen.
Ja. Så de måste ju ta in honom igen. Trailer guy.
We need him. Our age needs him.
Ja, precis. Vad ska ungdomarna annars göra på lektionerna? Lära sig, eller? That is unacceptable.
Okej, tillbaka till lite Stålmannen.
Ja, just det. Ja.
Ja, så vi har Christopher Reeves-filmerna. De är rätt lustiga. Tredje är ju jättekomisk. Eller knasig snarare. Ja. Med en AI som går haywire. Och en syntetisk krypton beam. Och en dator som skjuter en bubbla på Stålmannen. Och nej, hur ska han göra? För han blir inplastad i en bubbla.
Ja.
Men Richard Pryor räddar dagen genom att köra in nävarna i sladdar. Och då pajar datorn.
Ja, men det är Richard Pryor. Det är sitt esse.
Jag minns trean som trevlig. Jag gillade den. Men jag tror att ett återbesök skulle vara smärtsamt.
Jag gissar på att det skulle vara det också. För att jag såg den aldrig som liten. Jag såg den när jag var mid-teens. Och så bara, va? Shit, gjorde de en trea och en fyra?
Fyran har jag inte sett däremot. Den
har jag jättevaga minnen av. Men han slåss mot någon som heter Nuclear Man i alla fall. Jag får med att han stoppar in honom i en hiss och kastar ut honom i rymden. Och så, I could be wrong. Jag kanske blandar ihop det där med Willy Wonka och med Gene Wilder.
Men sen så har vi den där Stålmannen som kom för några år sedan. Vad var den hette? Var det Superman Returns? Eller?
Superman Returns, ja. Precis. Mm. Som ju Bryan Singer regisserade. Han som har gjort, vad heter den? Inte Untouchables. Är det den heter? Det kanske är det den heter. Med Benicio del Toro, det är Kaiser Soze.
Ja.
Untouchables.
The Usual Suspects.
The Usual Suspects, ja. Varför tänkte jag på The Untouchables? Because they can't be get or can't be got.
den var jag inte så mycket för. Den hade ju positiva grejer, men all in all så tror jag ger tummen ner till den.
Mm. Alltså jag gillade ju att den var, ironiskt nog, inte var actionig. Mm. Alltså att de försökte ta den där rädda planeten utan att slå en käftis överhuvudtaget. Det största problemet jag tycker den lider av är, förutom att Lex Luthor gifter sig med en gammal gumma för att få en båt, så är det just det att de är så himla valhänta med Jesus-myten liksom, parallellerna och sånt. De spär verkligen på den för kung och fosterland.
Mm.
För jag menar, han blir stabbad i sidan på Longinus Spear-vis. Du vet, han
vänder andra kinden till.
Precis.
Väl också, här för mig.
Jo, det gör han ju. Mm. Och han flyger upp i solen, ingen tror på honom. Han faller tillbaka till jorden som ett kors och blir resurrected och massa sådana grejer.
Mm.
Den är väldigt liksom in your face.
Ja. Och när det gäller tredje akten i den, som det är väl där de flesta av de här grejerna kommer, så är det väldigt utdraget också.
Ja, för att det är inte mycket till. Alltså det är inte mycket som händer, för plot-wise, så det är ju fortfarande the land grab scheme-grejen.
Mm.
Och det han gör är att han pushar en the big piece of rock ut i rymden helt enkelt.
Mm.
Och sen så faller som ett kors. Mm. Och men det är ju ingen konflikt mellan honom och någon annan.
Nej.
Det är ju inte, utan det är han som lyfter iväg den helt enkelt.
Ja. Sen så, jag tycker han som spelade Stålmannen i den, att han var ganska rätt. Till exempel när han räddar ett flygplan som håller på att störta.
Ja, precis. Och det är ju,
han ser liksom nästan lite generad ut när han stiger in och liksom, oh, hey guys, are you guys all right?
Ja, precis. Yeah, it's me. Doing what I do. Liksom, ja. Så att, jo, nej, jag tyckte han var faktiskt väl castad.
Mm.
Men de kunde ha craftat en kanske solidare berättelse runt honom.
Ja.
Även med just målet att om han ska inte gå runt och käftsmälla omkring så mycket, så tror jag att de kunde ha craftat.
Ja, precis. Ingenting emot idén de hade, men execution som vanligt.
Ja, precis. Och jag menar, just flygsekvensen är ju jävligt ball. Det ska ju ge dem. Det är ingen snack. Alltså just den här när han räddar flygplanet.
Mm.
Det är ju en solid piece of action set piece liksom.
Mm.
Det är det ju ingen snack om. Men annars så, ja. Nej, men den borde ha varit bättre craftad helt enkelt.
Ja.
Tycker jag.
Ja, okej. Okay, då har jag pratat lite om filmerna, lite om serierna. Oh man, klockan sitter på mer än 1:50.
Ja, precis. Det börjar dra ihop sig, som man säger.
Oh.
Ja, men vi har ju hardcoreat förut. Det här är våran penance för att folk inte fick förra veckans avsnitt.
Ja, precis.
Så nu kör vi double.
Två avsnitt för priset av ett.
Cykel på köpet.
Nu är ju frågan vad vi ska ta för film härnäst.
Ja, just det. Precis. Blir det Willow nu, eller?
Möjligheten finns ju.
Ja,
du ser. Jag har möjlighet att se den.
Ja, du har det?
Ja.
Ja, men why the hell not?
Och bakgrunden till det här, det får du berätta.
Jag kommer inte ihåg vad bakgrunden var.
Jag glömde bort det, men nu kommer jag ihåg det. Det var ju An Idiot Abroad.
Ja, så var det. An Idiot Abroad, precis. För series 3, eller säsong 3 av Idiot Abroad, så är ju han killen som spelar Willow, är ju med som medresenär till huvudidioten då, Carl Pilkington.
Mm.
Och jag satt där och bara, fan, jag känner igen den här snubben. Han ser så jäkla bekant ut. Och så drar de till Venice. Och så är det någon på gatan som skriker Willow! Åt honom. Och så, ja! Det är klart det är Willow, liksom.
Det är lustigt hur the connections är.
Ja.
På det här viset. För vi såg An Idiot Abroad av pure chance. Och nu, allting vi sätter på har koppling till det.
Ja, men precis. Fan, in real life-kopplingar och filmkopplingar, liksom. Till An Idiot Abroad.
Så om det inte finns någonting som premiär på bio. Jag menar, när kommer Pacific Rim till Sverige?
Jag får med att det är i slutet av juli den kommer.
Ja, ah, okej.
Okay. Som, om jag minns rätt, så nästa stora film är ju World War Z.
Ah.
Eller Z. Och det är ju, vad heter det?
Brad Pitt.
Ja, precis. Och det är 12 juli den kommer.
Okej.
Okay. Helt enkelt.
Mm.
Jag vet inte så mycket om den filmen. Är det I Am Legend-snubben som har knåpat ihop den?
Jag vet inte vem som har gjort filmen, men jag har läst boken som den här baseras på. Och det känns underligt att göra en film av den, för att boken är... den är skriven som att det är massa olika reports ifrån The Zombie Apocalypse. Liksom.
Mm-hmm.
Så att den har inte en karaktär som den följer.
Precis.
De måste ju uppenbart ha gjort om det helt för filmen. För jag tror filmens huvudperson är Brad Pitt, och Brad Pitt springer omkring i liksom zombieapokalypsen.
Ja, det var det intrycket jag fick faktiskt av trailers som jag sett.
Så att det, liksom, idén har de lyft ifrån boken, men den resten har inte så mycket gemensamt med boken direkt, hur den berättas.
Ja, för att jag läste att de har tydligen haft problem med den här filmen, att de var tydligen tvungna att, alltså, filma om hela tredje akten av någon anledning.
What?
Ja.
Okej.
Okay. Det låter ju lite det. Så,
så det finns trainwreck-potential i den här filmen.
Ja, precis. Och nu vet jag inte varför de var tvungna, men det låter ju extremt att behöva filma om hela det, liksom.
Det fanns en riktigt cool scen i boken som jag hoppas är med i filmen.
Mm.
Som är där det är besättningen på en kinesisk ubåt som defektar ifrån the Chinese government när allting börjar kollapsa och sådär. Så säger de typ att men nu tar vi och drar ifrån det här. Och så har de en duell mot en government submarine. Och så att de måste vara helt tysta och grejer.
Precis.
Så de lägger sig typ på botten. Men så hör de massa typ skrapljud och grejer, och deras instrument ger en massa mystiska utslag. Och det är massa zombisar som är på botten som börjar crawla på ubåten.
Shit. Ja, det är ju coolt ju.
Ja, det var en riktigt cool scen i boken.
Ja, det är ju en riktigt bra visual, ja.
Ja.
Fan, det vore coolt.
Yeah.
Jag lovar att de inte har den.
Nej.
jag såg på trailern någon där det är typ folk på ett flygplan. Jag tror Brad Pitt är på flygplanet också.
Mm.
Och sen så verkar folk ha turnats på något sätt på planet helt enkelt.
Ja.
Och planet håller på att krascha.
Jag såg den också. Jag såg en trailer för filmen innan Man of Steel.
Ja.
Så det måste vara samma trailer vi har sett.
Det lär ju ha varit det. Typ den börjar med att han sitter med sina barn. Och
ja, precis. Måste alltid etableras som en family man.
Ja. Ja. Absolut. Så det kändes ju... Ja. Ja, ja. Ja, vi får se. Men det är nästa stora film i sommar än så länge.
Så kanske inte tar vi den, men antagligen så blir nästa avsnitt Willow.
Ja, för alla fans där ute. Så måste vi ju starta, vad heter det, sequel, the sequel run också.
Ja, verkligen. När vi bara ser uppföljare.
Ja, det blir perfekt.
Och vi hade ju ett gäng perfekta kandidater för det.
Bust, eller vad heter det, Speed 2.
Ja, Speed 2, Terminator 2.
Oh,
shit, vad hade vi mer?
Men det var ju, vi har ju redan sett Predator 2, men...
Ja.
alltså, det fanns ju oändligt med två år. Fan, kan ju typ ta Rocky 2, liksom. Rambo 2. Men nu är jag bara fast på Stallone-filmer här. Sällskapsresan 2. Det är så oändligt med filmer.
Vi måste ta en svensk film någon gång, apropå det.
Oh, jag tycker det. Sjunde inseglet 2.
Det finns en israelisk film som jag måste se förresten.
Mm.
Som engelska titeln är Israeli Intelligence.
Mm-hmm. Och, ja, det är jag inte i alla fall.
Det är en film som kom typ 5 år sedan. Och tydligen så har den filmen blivit som en så här eventfilm som Rocky Horror Picture Show eller vad det nu heter.
Aha.
De visar den en gång i månaden här i Tel Aviv. Tyvärr så kommer jag missa det. Men de har massa shower, scenshower före och efter filmen.
Aha.
Så att man går dit för att se filmen, visst, men mer för the event.
Precis. Wow.
Och okay. Filmen i sig, det är en kort film. Den är bara typ 40-50 minuter, tror jag, när det var. Och den handlar, det är en komedi som har med Mossad att göra.
Ja, men det låter ju komiskt. per automatik. Jag antar att de går runt och banglar massa grejer och sånt.
Ja, jag får med att det är någon som måste göra ett uppdrag, för annars så kommer hans semester vara körd eller något.
Wow. Shit, kan det vara en Zohan från faktiskt Zohan breddgrader?
Det intrycket jag fick av den ifrån trailern. Jag tar och postar trailern på, till avsnittet.
Excellent, excellent. Det måste jag definitivt ta en titt på.
Men shit, nu har vi klockat 2 timmar.
Ja, jo, men precis. Men vi måste ju ge dem 2 för priset av 1.
Ja,
Det är våran solemn duty.
Mm.
Så att, ja. Men det finns många potentiella filmer. Men just nu så we're looking at Willow, helt enkelt.
Yep.
Det tror jag blir, det blir perfekt.
Mm.
Helt enkelt.
Ja, yeah. Låt oss fada in musiken.
Ja, absolut.
Yeah.
We'll be right back. Okej, jag glömde att muta tracket som var test-tracket. Sådär. Okej, okay, ja, nu är allt som det ska vara. Helt enkelt. Så då är vi on the roll. Så, jo, det verkar som att det inte blir någon Tel Aviv-sektion. Rin kände sig lite sjuk helt enkelt. Så. Ja, men precis. Det tycker jag låter jättebra.
Mm.
Du postade ju att...
en paus i mitten.
Mm, ja, men precis. Att pita och hummus nu funkar.
Ja. Jag måste lära mig när det är det och när det bara är vanligt.
Ja,
för
ja,
det framgår ju inte. Det båda är ju liksom ha.
Ja.
Shit, en sån där rolig grej som jag lärde mig i veckan språkmässigt, det är att ha, det vet sån där, det är samma markör som vi i engelska.
Aha.
Men okay. Det är alltid del av ordet, alltså det är inget mellanrum där. Så massa, nu fattar jag att massor av så här gatunamn och sådär som heter ha någonting. Det är liksom the bla bla street.
Mm-hmm. Okay,
det finns en gata till exempel som heter Ha Shalom.
Okej, okay, så det är Shalomgatan liksom.
Ja, precis. The Shalom Street.
Ja. Ja. Ja, men precis. På svenska så blir det ju specifierande gatan. Annars skulle det heta Shalomgata. Liksom. Mm. Utan det här.
Yep.
Which sounds really dumb in Swedish. Oj, på Solbacka väg. What? That doesn't even... What?
Men det där är så där rolig detalj, du vet, som gör gatunamn mycket mer begripliga och lättare att komma ihåg. Det är inte ja. Ha this, ha that. Utan det är liksom, okej.
Okay. Ja, precis. Fan vad många ha. Oh shit, ja. Hasselströmgatan. Vi Hasselström.
No! Hasselström.
Ja, för det blir ju ha Hasselström. That's a good street.
Of course.
Shit, och jag såg posten där på Film och Skit, hemsidan, ja. På the Movie Tickets.
Yep.
Ja. Och jag var tvungen att Google Translate och det står verkligen Man of Steel.
Ja, ah, okej. <okay. laughs> Men eller hur? Biljetten är liksom ett kvitto. Och den är helt obegriplig. Helt obegriplig. Det enda som ser västerländskt ut, det är några siffror liksom.
Ja, det enda jag vet är att det är i 3D i alla fall.
Ja, ah, just det också.
Det är så, man. Keeping it real simple, huh? Det är ha. Och efter blir det Ha Man of Steel.
Antagligen.
3D. Ha 3D. Så hit med hummusen, det blir give me the ha hummus. Brilliant, brilliant.
Okej, okay, ska vi försöka göra sån där 3, 2, 1 och så klappar vi.
Ja, just det. Ska vi ta det i början eller ska vi ta det i slutet?
Låt oss ta det i början.
Okej, okay, låt oss. Vänta, är det 3, 2, 1 eller 1, 2, 3, clap?
Åh oh, nej, dessa detaljer.
Ja, complicated.
Men okay, vi kör 3, 2, 1 och så clap.
Ja, precis. Okej, okay, låt oss ha lite tystnad innan så får du få the counten. För då syns det ganska tydligt i våra soundwaves här.
Ja, ah, precis.
Okej, okay, let's do it.
Mm. 3, 2, 1...